Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Só quero ver. Visst är det så, det är dags för ännu ett avsnitt av podden som angripit din telefon och vägrar lämna din RSS-feed. Podden heter Sinnessjukt och jag heter Christian Dahlström, en vacker och genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. Hörrni, det verkar som att ni har tagit Mikael Landén till era hjärtan och jag vill passa på att tacka till alla er som berättat att ni gillar avsnitten med Mikael. Till exempel Linus Elsinen som skrev så här till mig på Twitter. Alltså fy i jävlen, ursäkta min franska, vad bra de här avsnitten har varit. Sluta aldrig göra så här bra grejer. Tusen tack Linus och tack också för alla bilder som ni har lagt upp i hashtaggen sinnessjuka moments på Twitter. Äntligen lite soliga och somriga bilder där, även om jag fortfarande väntar på bilder från exotiska resemål. Det är ju semestertider och åtminstone några av er lyssnar väl på podden i någon slags sydamerikansk djungel eller vid en pool med utsikt över Medelhavet. Fortsätt att lägga upp bilder och tagga dem med internets mest diffusa hashtag som vi alltså har tillsammans, sinnessjuka moments i ett ord. Det här är det näst sista avsnittet innan ett litet sommaruppehåll. Nu har avsnitten kommit varje vecka här så jag tänker mig att ni kanske har lite att lyssna igen på. Om ni ändå inte kan få nog av podden så kan ni alltid göra som jag själv gör med de poddar jag lyssnar på. Nämligen att lyssna om på alla avsnitt från början. Det är faktiskt roligare än det låter och jag vet att en del av er redan ägnar er åt detta. Men nu återgår vi alltså till intervjun med professor Mikael Landén och i den här tredje delen som ni ska få höra nu berättar han bland annat om kopplingen mellan kreativitet och bipolär sjukdom, om varför man kanske inte ska medicinera allt för mycket, han berättar om kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom och vilka de stora skillnaderna mellan de två sjukdomarna är samt ifall Mikael tror att man kommer att kunna bota bipolär sjukdom. I den här intervjun pratar vi förresten om genetiska markörer och jag tror att man kan säga att det är specifika delar av vår arvsmassa som man använder för att identifiera till exempel olika djurarter men också sjukdomar och så vidare. Men med det sagt så är det dags att köra igång den tredje delen av fyra av intervjun med professor Mikael Landén som spelades in den 8 juni 2018 på Roslagsgatan 19. Varsågoda! Min bild av bipolär sjukdom annars rent generellt, det är att en ganska dramatisk sjukdom typ Homeland, om man ska återkoppla till det än en gång. Men som jag förstått det så är det för de allra flesta en sjukdom som, om man nu får rätt behandling, under väldigt långa perioder är i princip vilande snarare. Hur ser det ut på mottagningar för bipolär sjukdom? Är det liksom skrikigt och dramatiskt eller är det liksom lugn och tyst vardagslunk eller är det något mitt emellan eller hur ser det ut?
Nej, men det är på vår mottagning väldigt stillsamt för det mesta. Men sen händer det ju förstås att någon kommer på ett återbesök och är manisk. Och det kan också hända att man knackar på. För det vill vi ju också att man ska larma tidigt förstås. När man är uppvarvad. Och så ibland blir det ju då akut inläggning. Det händer ju också. Men det är inte så att det är någon slags stormavdelning, inte alls. Nej. Det är okay. Lugnt och tryggt.
Ja, men skönt. Men samtidigt är ju bipolär sjukdom, som vi varit inne på lite grann, en av de farligaste psykiska sjukdomarna som finns. Läste någonstans att mellan 25-56% av de människor som lever med bipolär sjukdom försöker någon gång under livet att begå självmord. Mellan 6-20% dör förr eller senare i självmord, vilket är mångdubbelt så många som i resten av befolkningen. Det är dessutom en livslång sjukdom, som det ser ut idag i alla fall, och faktiskt en folksjukdom, eftersom mellan 1-3% eller något sånt där drabbas sett över en livstid. Och den vanligaste definitionen av en folksjukdom går just vid 1%. Det här gäller i och för sig inte bara bipolär sjukdom, men är det inte konstigt att den här sjukdomen inte får mycket mer uppmärksamhet i den allmänna sjukvårdsdebatten, men även i media och populärkultur och så vidare? Det är en så himla speciell och många gånger förödande sjukdom.
Mm. Och dessutom väldigt behandlingsbar om man får rätt hjälp. Mm. Ja, nej, jag håller med. Och kan väl tycka att såna här satsningar som görs ibland, de slår lite slumpmässigt på något sätt. Och just nu är det ju väldigt mycket prat om psykisk ohälsa. Mm. Och det är ju förstås väldigt viktigt fält. Men
jag har en viss skeptisk ändå. Jag misstänker att du stör dig lite grann på att till exempel i den politiska diskussionen att man pratar om psykisk ohälsa ganska brett och ospecifikt. Och...
Ja, det blir ju ibland blir det lite så här tvärtom-effekter. En siffra som jag tänkte på häromdagen var att besöken inom barn- och ungdomspsykiatrin har ökat de sista åren. Mm. Och det har de. Men då tar man det som intäkt för att den så kallade psykiska ohälsan har ökat. Mm. Och så kan det ju vara. Men det kan ju också vara så att det fanns ett behov som nu är täckt. Mm. Alltså psykiatrin är bättre på att ta hand om de här. Och plötsligt ger vi dubbelt så mycket behandling. Mm. Och det är ju bara bra i så fall. Så det är liksom inte alltid som vi kan... när man säger att den psykiska ohälsan ökar, så måste man nog vara lite mer specifik och berätta vad man menar där. Alltså schizofreni har inte ökat i samhället de senaste åren. Och jag skulle inte tro att bipolär sjukdom har ökat heller. Däremot kan diagnostiken gå lite upp och ner. Mm. Och den kan ha gått upp en del. Mm. Men det är ju ökad uppmärksamhet och det är i så fall också bra. Och att man... Det är ofta så att vad vi tycker är ändå... allvarliga psykiatriska sjukdomar, det är ju ändå schizofreni och bipolär sjukdom, en del svåra tvångssyndrom och svåra ätstörningar och så. Det får relativt sett mindre uppmärksamhet än kanske lättare former då, och mycket vanligare former, men som kanske ändå inte är lika förödande och där det heller inte finns så mycket behandlingar att hjälpa till med.
Samtidigt så är det ju många som pratar om vikten av att tidiga insatser och så vidare, så på sätt och vis kanske det kan vara bra att man har uppmärksammat det här och att folk söker hjälp tidigare och så vidare, för att det kan ju vara ett tecken på att någonting håller på. Det är ju ofta blir det ju sämre om det inte blir bättre, så att säga. Om man inte får hjälp och man har en jobbig situation, så kan det utvecklas till en depression och så vidare. Så att, ja. Jag vet inte, jag kände till den här diskussionen och ja. Bara häromdagen så publicerade ju Mind och Marie Åsberg ett inlag i den debatten om just psykisk ohälsa bland unga. Och vi har pratat om det i podden bara i senaste avsnittet när det handlar om politik och sådär. Men då till politikernas försvar så var det faktiskt så att Folkhälsomyndigheten, tror jag det var, som hade tagit fram några rapporter där man visat att det inte bara ökar besöken utan också den självskattade liksom symptomen eller något sånt där, vilket kanske inte behöver vara ett tecken på att själva antalet sjuka människor har ökat, men ändå att på någon slags indikation på att unga kanske mår lite sämre och så. Så jag vet inte, det är väl en diskussion som kommer fortsätta, men ja.
Nej, ja, och den bör nog fortsätta, och man får nog problematisera den flera gånger om där. För det är ju samtidigt så att ska man välja något land att leva i hela världen, så skulle man nog förmodligen välja Danmark, Norge, Sverige eller de skandinaviska länderna. Så här är ju livskvaliteten högst. Det visar liksom studie efter studie. Mm. Och samtidigt så ökar den så kallade psykiska ohälsan då. Så att man får hålla de två sakerna samtidigt i huvudet. Mm. Och den tredje saken är då att det här som vi kallar psykisk sjukdom då, det kanske inte faktiskt ökar. Och det är viktigt att vi tar hand om det också. Även om inte det kurvorna pekar uppåt eller någon dramatisk förändring.
Nej, men där finns det ju skäl att ta tag i det ändå, därför att oavsett om det har gått upp eller ner så är det fortfarande väldigt många som blir psykiskt sjuka och psykiatrin får väldigt lite resurser i förhållande till hur många som blir sjuka.
Ja, men så är det verkligen. Mm. Ja.
Okej, du har ju också forskat på kopplingen mellan kreativitet och psykisk sjukdom och bipolär sjukdom inte minst då. Och den här forskningen har ju varit väldigt omskriven och är onekligen intressant. Men jag har av andra forskare, möjligen lite bittra för att de inte fått lika mycket uppmärksamhet som ni fått, men ändå har jag hört att den här upptäckten kanske inte förtjänar att bli så hyllad som den har blivit, utan att det kanske mer var en nyhet som på något sätt var lätt att paketera i media och sådär, och att ni har haft en väldigt god ambassadör i Simon Kyaga som är väldigt verbal och smart, och som om det inte vore nog så är han otroligt snygg, får man säga. Men vad har den här upptäckten, har den varit så omvälvande som den mediala spridningen gjort gällande, eller hade ni lite flax där också?
Nej men det är nog sant som du säger. Ibland så är det ju, alltså vi lägger ner enormt mycket tid på att skriva våra forskningsrapporter. Mm. Och i bästa fall så är det någon inom fältet som läser detta. Mm. Och ibland tycker man att det är väl halvviktigt, och ibland tycker man att det är jätteviktigt, och det korrelerar inte riktigt till den eventuella uppmärksamhet i media, och det är ju inte vårt mål i sig. Nej. Men det här var ju lätt att ta till sig, och det gick ju också i linje med vad man hade tänkt sig lite grann då, att på något sätt att psykisk sjukdom var kopplat till kreativitet och sådär. Så det är klart att det var medialt spännande på det sättet. Men jag tycker att det fanns några viktiga poänger i detta. Den första poängen som ju Simon ofta pratar om också, det är att det finns sidor av detta som är alltså så här, jag kan inte referera till det här, men det var någon studie jag läste någon gång där man frågade människor med bipolär sjukdom, om du fick leva om ditt liv, skulle du välja att ta bort din sjukdom då? Och då trodde man ju att 100% skulle säga nej, men så är det inte. Utan då är det många som tycker nej, det har trots allt lärt mig väldigt mycket då. Det är lite förvånande.
Blir fel där. Man förväntar sig att de skulle svara ja då? Att man
ja,
blir
på något sätt den här hemska sjukdomen som vi står och pratar om. Om du bara kan trycka på en knapp och få bort den då, så svarar inte alla ja, jag vill ta bort det. Många svarar ja förstås, men inte alla. Och att det också kan finnas aspekter av detta i de här lite lättare uppvärmningstillstånden till exempel. Och kanske till och med de lättare nedstämdhetsperioderna som ger någonting. Och vad det nu kan vara, tillgång till känslor, tillgång till kreativitet. Och man får mycket gjort. Och, man har driv, man har målinriktning och sådär. Så det är den ena saken, att man inte bara ser detta som en diagnos som man ska stänga av och sen så, utan det finns någon medelnivå här. Det fanns någon färgstark psykiater som uttryckte det som att don't medicate patients into mediocrity. Alltså medicinera inte till medelmåttighet, utan här finns någonting hos många patienter, och vi vill hålla borta sjukdomen, men vi vill ha kvar det här som är lite extra då. Det var den ena grejen, och den andra är ju en slags förklaring till hur kan detta, för ärftligheten är ju väldigt stor. Det är ju en ärftlig åkomma, och hur kan det få finnas kvar om det är så hög självmordsrisk och dödlighet i andra sjukdomar och så. Och en möjlighet är ju att man kan ha lite som bipolär light. Att man har de här svängningarna och driven och väldigt, och de kanske lite positiva egenskaperna då. Men att man inte blir sjuk. Och det var ju det som den här Simons studie visade då. Att föräldrarna och syskonen till patienterna, det var ju de som hade i mycket högre utsträckning kreativa yrken. Framförallt. Och de hade ju inte bipolär sjukdom. Men de har då, de delar då en del av genvarianterna med patienterna. Patienterna hade också ökad chans att ha kreativa yrken. Men den stora ökningen var hos de friska släktingarna. Det kan ju vara en liten förklaring till att det finns kvar då. Det innebär en fördel om man har lite bipolär sjukdom. Men får man för mycket
man är lite skruvad, men ändå liksom...
Lite skruvad med idéer, problemlösning, energi och så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ja, och jag försökte faktiskt leta efter hur stark den här kopplingen som ni hittade var. Men det var faktiskt anmärkningsvärt att det inte någonstans stod någonting i stil med att bipolär sjukdom var dubbelt som vanligt bland framstående konstnärer och nobelpristagare eller sådär. Var jag dålig på att googla här eller hur stark var den här kopplingen?
Jag tror vi räknade åt andra hållet så att vi räknade på hur stor chans det var att man hade då ett kreativt yrke. Mm. Om man var bipolär.
Okay.
Och då, nu var det ju ett tag sedan här. Men jag tror att det var i storleksordningen 10% ökad chans om man själv var bipolär. Och kanske 20% chans om man var en frisk första grads släkting.
Mm-hmm. Mm.
Och det kan ju låta inte så mycket. Men i sådana här stora epidemiologiska studier finns ju massa andra saker som förklarar de här sambanden också förstås. Mm. Liksom. Så i de sammanhangen så är det ganska kraftiga effekter ändå.
Mm.
Så vi räknade inte på andra hållet. Liksom,
okay. Om du har... All right. Du, en annan fråga som jag själv är väldigt intresserad av, det är kopplingen mellan schizofreni och bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom har ju en del likheter med schizofreni. Genetiken liknar varandra, som jag har förstått det, både i fråga om grad av ärftlighet och vissa såna här genetiska markörer, om jag fattar saken rätt. Men även i det att människor med den ena sjukdomen har en ökad risk och ärftlighet för den andra. Vissa behandlingar funkar också mot båda sjukdomarna och så vidare och så vidare. Det finns till och med de som talar om ett spektrum hela vägen från vanliga depressioner till schizofreni och att bipolär sjukdom är någon slags svårare form av depression och att schizofreni är någon slags svårare form av bipolär sjukdom. Vad vet man egentligen om sambanden mellan bipolär sjukdom och schizofreni?
Ja, men du sammanfattar det där. Alltså det finns ju, när man tittar på genetiska riskfaktorer, det är ett fält som utvecklas väldigt snabbt. Det kommer liksom nya saker varje år där då. Och då finns det ju en del genetiska varianter som delas, inte bara mellan bipolär sjukdom och schizofreni, utan även med många psykiatriska sjukdomar. Men det finns också tydliga skillnader. Så det finns några signaler som syns bara vid schizofreni och inte vid bipolär sjukdom.
Ja, så, okej. Okay.
Ganska tydligt. Men ingenting gäller ju 100%. Och det kan ju dessutom vara så. Om detta, det här är ju komplexa sjukdomar. Det är liksom inte en genvariant som ger detta. Utan det är ju massor med gener som samverkar. Och då måste det ju bli så att en del har liksom på något sätt båda sjukdomarna. För att bli lite teknisk här så finns ett spännande mått som kallas polygenic risk score. Det är väldigt tekniskt, men man helt enkelt lägger samman den genetiska risken för bipolär sjukdom och man kan lägga, så får man ett mått på den genetiska risken för bipolär sjukdom och ett mått för den genetiska risken för schizofreni till exempel, och de, alltså bara en summa värde, och de summa värdena korrelerar på ett spännande sätt, så till exempel psykotiska symptom korrelerar väldigt starkt med det här schizofreni polygenic risk score, men inte för bipolär risk score. Och vi har precis nu, som vi inte har publicerat, men som vi bara har data på nu, och då tittar vi på en sån faktor som om man blir helt frisk mellan skoven.
Mm.
Och då, det blir ju inte alla med bipolär sjukdom, en del har ju alltid kvarvarande symptom. Men om man blir helt frisk, då har man i genomsnitt högre sån här bipolär risk score, alltså högre genetisk risk för bipolär, och betydligt, och tvärtom, om man inte blir frisk mellan skoven, då har man högre schizofreni, polygenic risk score. Så jag kan inte svara på hur det är. Det är nog ingen som riktigt kan svara på det. Men jag tror inte det är liksom ett tripp-trapp-trull, en trappa där man först får depression och så får man mer genetisk risk och blir man bipolär och så får man ännu mer schizofreni. Så ser det inte ut. Utan snarare är det så att det finns ett överlapp och det finns också en typ bipolär sjukdom. Och det är ganska många som hamnar där. Och det finns också typ schizofreni och många hamnar där och så.
Men de är väl ändå mer besläktade med varandra än många andra psykiska sjukdomar, eller?
Ja, nej, men de ligger nära varandra. Men en spännande studie som vi gjorde, det var ju då, man delar ju in bipolär 1 i två grupper då, bipolär 1 och 2. Där 2 är att man inte har fullständiga maniska skov då. Och då ser vi att bipolär 1 är mer besläktat med schizofreni. Inte överlappande, men besläktat med. Medan bipolär 2 är inte särskilt besläktat med schizofreni alls.
Aha.
Däremot ganska nära med depression.
Aha.
Så där finns ju, så bipolär 2 och depression ligger ganska nära. Bipolär 2 och 1 ligger också ihop. Och bipolär 1 och schizofreni ligger ihop. Vad det nu har, genetiken är ju inte, den är jätteviktig, men den är ju inte sanningen i detta. Utan sanningen är ju vad man har för sjukdom i slutändan på något sätt. Och genetiken styr ju än så länge inte behandlingen.
Nej.
Även om det är en förhoppning man har att man skulle kunna titta på den genetiska varianten och så skulle man kunna säga att du skulle passa bra för det här läkemedlet och så.
Men det är ändå så att en hel del av symptomen och behandlingarna så där liksom är gemensamma på något sätt.
Ja, en del, men litium används ju väldigt lite vid schizofreni. Det finns ju en del som svarar bra på det, men det är ju mycket ovanligt. Mm. Och vi använder ju antipsykotiska mediciner för bipolär sjukdom, men det är ju inte för att få bukt egentligen med de här psykotiska symptom, utan det är ju för att det har visat sig kunna skydda mot manier och depressioner också. Så ja, men å andra sätt, man kan ju säga samma sak då, att vi använder ju en del antiepilepsimediciner. Men det gör ju inte att vi säger att bipolär sjukdom har någonting med epilepsi att göra.
Nej.
Egentligen. Det bara råkar vara så att det funkar på båda.
Liksom. Det bara finns någon slags allmängiltiga mekanismer hos mediciner som bara råkar vara bra för olika typer av sjukdomar.
Så kan det vara. Acetylsalicylsyra kan man ta om man har huvudvärk, men man kan också ta det för att förhindra stroke.
Ja, just det. Ja, okej. Okay. Men du, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan schizofreni och bipolär sjukdom?
Att man kan bli helt frisk vid bipolär sjukdom. Så att man kan ju vara jättesjuk och psykotisk och bli inlagd och det kan vara väldigt dramatiskt. Men i typfallet så blir man ju bra. Evtym som vi säger, normalt stämningsläge. Och då kan det vara det i flera år och med behandling i decennier.
Man blir väl aldrig helt frisk, är det inte så? Det finns väl alltid kvar latent på något sätt? Eller?
Alltså risken att få en ny depression, en ny mani, den är ju väldigt hög. Och den har man ju under livet.
Mm.
Så på det sättet så är det ju en livslång sjukdom.
Mm. Mm.
Men man är ju inte sjuk hela tiden.
Okay,
du skulle kunna jämföra det med epilepsi till exempel. Så att man får epileptiska anfall, men med medicin kan du hålla dig helt anfallsfri livet ut. Och så är det inte riktigt vid schizofreni, utan där hör det ju till undantagen.
Mm.
Att man kan ju återfå en del funktionsnivå och så.
Mm.
Men det är ju inte alls så att man blir helt frisk i normalfallet.
Okej. Okay. På tal om den här spektrumteorin som du inte verkar superförtjust i. Men när jag intervjuade din kollega Anders Hansen för några månader sedan så pratade vi om ADHD och att vi alla befinner oss på någon slags ADHD-skala. Men då sa han också att vi befinner oss på någon slags bipolär sjukdomsskala allihopa också. Även om det kanske ligger någonting i det så får jag ändå för mig att typ bipolär sjukdom och schizofreni är lite mer binära till sin natur än till exempel ADHD och vanlig depression och så vidare. Vad är din bild?
Ja, det tror jag att jag skulle hålla med om. Ingenting är binärt i den här världen. Det är liksom biologi. Så att det finns variationer och det finns alla mellanformer. Men jag håller med dig om det att ADHD är svårare att se som en liksom sjukdom. Alltså en del skulle uttrycka det som att det är ingen sjukdom.
Utan de flesta vill väl inte säga att det är en sjukdom?
Nej, utan det är en variant som man har mer eller mindre av. Men det är klart att den varianten kan bli så svår så man inte klarar sin vardag.
Mm.
Och då blir det ju liksom per definition en sjukdom. Men jag håller med om det. Det är inte alls samma mjuka spektra till att bli, få bipolär. Ett tag pratade man om bipolär sjukdom mycket som ett sånt spektra. Mm. Man pratade liksom om att 10-20% har liksom, har lite sådana här drag och så. Och det är klart att det är det genetiska varianter, så de här är vanliga i populationen. Och så det är klart att det finns på något sätt. Så att en del kan känna drive en eftermiddag och liksom bli väldigt inspirerad och så. Men det betyder inte att man har bipolär sjukdom. Då tycker jag man är lite vanvördig mot de som drabbas, får man ändå säga.
Mm. All right. Du, om vi ser till forskningen då, vad... Tror du att man kommer kunna liksom bota bipolär sjukdom i framtiden?
Ja, det... Alltså, sia om framtiden alltså. Mm.
Forskares minsta favorit moment av de här intervjuerna.
Jag tror väl att det som ligger inte så långt i framtiden ändå, det är ju att kunna förutsäga vem som ska få svåra biverkningar av en viss behandling eller inte. Mm. Så till exempel, man kan ju få njurbiverkningar av litium. Och genom att följa stora grupper med människor och titta på vad de har till exempel för genetisk variation eller också andra riskfaktorer, så borde man kunna liksom säga att du ska nog inte ha litium, för du har
någon slags big data-lösning där.
Ja, någonting sånt. Och också möjligen då unga människor som insjuknar med 16, 17, 18. Där är det ju svårt att veta. Är detta första skovet i en bipolär sjukdom? Mm. Är det ingenting? Är det bara en kris? Är det missbruk? Är det en schizofreni och så? Där tror jag också att genetik och biomarker och så skulle i framtiden kunna ge oss en fingervisning om vart det lutar. Och det har varit väldigt betydelsefullt. För då hade man ju kunnat kanske gå in med litium tidigare till exempel. Så man inte vågar nu då, för man vet inte vart det tar vägen.
Men det låter ju som att det skulle kunna vara ett jättegenombrott i sådana fall då.
Ja, men det tror jag inte är, det är liksom inte orealistiskt att tänka sig. Bota, då skulle det nästan vara att man, hur skulle det gå till egentligen? Skulle man ta, om man tänker sig att det här är en genetisk risk, då skulle man liksom gå in och förändra de generna på något sätt. Och det är inte en gen eller två gen, det är hundratals, kanske tusentals genvarianter. Och de är olika för alla människor. Mm. Så ja...
Men om vi säger, för nu är det väl ändå så att om man är... 25 år har fått bipolär sjukdom, då är väl risken för att man drabbas av en mani eller en depression resten av sitt liv, den är väl i princip 100% i...
Ja, nästan 90 skulle jag säga.
Skulle man kunna tänka sig att man åtminstone lyckas bli så pass bra att behandla bipolär sjukdom att man blir helt symptomfri resten av livet då?
Ja, det tror jag absolut. Och en sak man fokuserar på mycket är ju litiums verkningsmekanism. Vad är det som litium gör? Det har man ju inte klart för sig. Det finns ju idéer om det. Men om man kunde renodla den effekten och hitta något läkemedel som gjorde samma sak som litium, men utan dess biverkningar. Det vore ju förstås ett forskningsmål. Mm. Det är ju många som jobbar på det. Saker
och vi. Där har det blivit dags att lägga dagens avsnitt av Sinnessjukt till handlingarna. Den sista delen kommer i nästa vecka och där pratar vi om vikten av regelbundenhet och om olika livsstilsfaktorer som man bör hålla koll på om man har bipolär sjukdom. Mikael berättar vilka de mest lovande forskningsspåren inom bipolär sjukdom är just nu. Han får svara på vilka friskfaktorer som gör att han känner hopp för en patient och... Inte minst lyssnarfrågorna som ju brukar vara bra men som alltså var outstanding den här gången. Okej hörni, förolämpa mig på Twitter, köp mina böcker eller gör inte det så hörs vi i nästa vecka alltså. Ta hand om er, puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.